Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Podplay.
Ja, men då har det blivit dags för ett nytt avsnitt av NHL Puls. Varmt välkomna ska ni vara. Jag tror att det är avsnitt 169 faktiskt i poddkatalogen. Och jag sitter här tillsammans med min egna NHL-expert Jonathan Lindqvist. Syns även i Viaplays kanaler, men du är ju framförallt min.
Okej.
Okay. Är det inte så?
Ja, nej, absolut. Jag får inte säga emot när det låter sådär.
Du, jag tror vi ska börja med att prata om förra veckans test.
Ja.
Jag levererade ju ett knappt godkänt resultat då. Men det märktes på våra lyssnare att det är rätt många där ute som spelar NHL.
Chill.
Ja, som du lärde mig häromdagen. Exakt. Att det kallas borta i Nordamerika.
Ja, det gör
det. Kidsen.
Ja, men jag tror säkert att de som är garvade lirare här i Sverige ser också chill.
Tror du det? Alltså att det har letat sig över?
Ja, men typ slägga våran gemensamma bekanta. Mm. Han gillar ju att lira det. Jag tror han säger chill. När han pratar med andra som lirar mycket.
Men han är en gamer också, va? Visst är han det?
Ja, han har spelat ett och annat datorspel i sitt liv,
ja. Men det är väldigt många hade koll på capiten och de som ligger allra högst i det skiktet. Jag tror att det var säkert 7-8 stycken som hörde av sig och fick maxpoäng. Och
jag tror inte det blir någon maxpoäng idag. Säger jag redan nu.
Aha. Ja, du ska inte avslöja det än, va? Vi är inte,
nej, det, jag, bara det är jag tror inte det. Den är... Ja.
Mm-hmm. Vill du tidigt i avsnittet ha pulshöjaren? Kanske ska kasta oss över det direkt.
Direkt? Ja. Ja, men det är bra. Jag är bara inne på första Java-kopparna. Vi kör ju tidigt idag.
Mm. Bytte taktik efter tidigt, senaste veckan.
Typ kvart i tio.
9.46.
Det är så att låtsas jobba.
Det säger ganska mycket om våra arbetsvardag.
Jag bara drog en kopp kaffe idag.
Behövde jag kliva upp innan 9.30 idag?
Gubbarna på... Ute på...
Bruke
här.
Ja, det är ingen 7.16 jobb vi har direkt.
Nej, verkligen inte.
Ja, du kom in här genom dörren vid 9.12 och sa att... Jag har nyss vaknat, så jag har inte ätit något. Var är kaffet?
Ja, så är det.
Lite roligt att det var en person här i helgen som berättade att han kunde sponsra oss med kaffe. Jag vill inte outa honom, för jag vet inte om han vill det. Men vi...
Du har ju inte berättat det för mig.
Nej, men vi får ta det senare. Kanske kan vara så att vi har en kaffesponsor i podden. Det hade varit mäktigt. Och vi behöver ju verkligen.
Vad är det, någon specialkaffe liksom?
Lite oklart hur detaljerna var. Det var mer bara typ så här, vill ni bli sponsrade av oss? Vi erbjuder olika kaffesorter. Är det maler ni eget? Eller? Jag hade inte så många svar på de frågorna. Sen rann du ut i sanden.
Jaha. Ja,
men du intressant. Låter ju sugen.
Ja, men vadå? Kaffe gillar man ju. Alltså det är ju kul om det kan vara någonting man kan stå för. Jag har ju liksom väntat i 100 år på att jag ska få göra reklam för Svennes Kavar.
Ja.
Men det händer ju aldrig.
Är det någon som jobbar för Svennes Kavar? Kontakta oss på... Eller hör av er på adam.johansson@expressen.se. Eller om ni vill sponsra oss bara överlag. Med olika saker. Så kan vi ta emot det. Men gärna saker vi står för.
Ja, Subway.
Ja, precis. Någon supermacka. Nej, men pulshögen, är du taggad? Mm. Nu har du inmundigat lite kaffe här också. Så du kanske har... Koffeinhalten har liksom förhöjts i din kropp, ja, nu.
Hur är det med våra vad? Är det någon som vi borde cirkulera tillbaka till?
Bra fråga. Vi kanske ska göra det innan vi tar pulshöjaren. Jag har faktiskt de här uppskrivna. Vi tog väl aldrig vilka...
Trade deadline har vi inte gått igenom.
Nej. Ska vi göra det lite snabbt? Ja. För de som har kommit till podden efter hösten här. Då var vi inne på det ganska mycket under de första avsnitten där i september, oktober, november. Så har vi 6 vad mellan mig och Jonta och er lyssnare. Som löper under olika perioder den här säsongen. Första var ju till 1 januari 2022. Den svensk som gjorde flest poäng under kalenderåret 2021. Där vann ju du. Du hade Gabriel Landeskog.
Mm.
Jag hade Mika Zibanejad.
Det skiljer typ 2 pinnar eller någonting.
Ja, det var
ska
så tajt.
Ska vi ju säga, det var ju tajt.
Mm. Sedan har vi topp tre poängligan. Flest rätt vinner. Nämn tre svenskar som kommer att byta klubb innan säsongen är över. Flest rätt vinner. Där har vi facit.
Mm.
Alldeles strax ska vi gå dit. Jag vill bara presentera vaden för de som inte har hört om innan. Vad 4. Sett alla fyra semifinallag. Det är ett tag kvar tills vi är där. Vad 5. Nämn tre svenskar som kommer att spela minst en match i Stanley Cup-finalen 2022. Och sen den sista är tre svenskar som kommer att sluta högst i prestationsbaserad troféomröstning. Det vill säga Norris, Hart, Ted Lindsay, Calder, Selke och Vesina.
Ja, och sen ska vi också säga att här har vi då, för de som har hängt med hela säsongen, gjorde vi interna. Du och jag har slagit vad om drömmackan på Subway.
Exakt, och vi har inte presenterat vad den innehåller.
Nej, absolut inte.
Det är en hemlighet.
Men du har också sagt att den lyssnare som kan liksom visa upp en tidsdaterad svarssedel som slår, eller den högsta svarssedel som vi får in helt enkelt.
Men de måste ju slå oss också.
Ja, de måste slå oss och så måste de slå varandra. Det, liksom, det kommer ju vara en vinnare som har den högsta poängen av alla inblandade här, lyssnare och allt där.
Exakt.
Den personen kommer ju också då att ha rätt till att här i Övik bjudas på den här Subway-mackan. Full meny.
Vi ska ju slänga in det här också en liten brasklapp att de måste ju ta sig till Övik.
Ja, absolut.
Alltså, det räcker inte med att vi kommer inte köpa
någon biljetter. Nej, den budget har vi inte. Vi måste ha mer kaffespons för att ha råd med det.
Exakt.
Men
om vi
de flesta vill ju ändå fara till Övik, så att det...
Ja, ja, absolut. Bästa staden för de fyra årstiderna. Fick vi det sagt också.
Okej, puls då. Hör jag det?
Nej, men vi måste ju ta svenskarna innan deadline här.
Ja.
Minns du vilka tre du hade? För jag har mina.
Ja, jag vill säga att jag gick två av tre här.
Du hade ju båda Anaheim-svenskar, minns jag. Raquel och Lindholm. Och sen minns jag inte din tredje.
Jag vill säga att jag hade Patrik Nemeth. Som
ja,
min tredje.
Ja. Ja, nu är han här igen. Han får inte vara med den här gången. Det är katt... Ja, tre avsnitt i rad, Melvin. Mm. Jag hade Filip Forsberg, Oliver Kylington och Kalian Krok.
Då är det 2-0 till Lindqvist.
Ja. Grattis, 2-1 i den här grenen. Kylington har ju en fantastiskt bra säsong med Calgary. Lite oväntat kanske med tanke på att man såg honom som en 37:e back.
Och det är där man tänker liksom så här, man vet ju aldrig liksom hur saker och ting kommer arta sig, för att jag menar, det var ju mycket snack om Mark Giordano och de valde att släppa honom, alltså Flames då, till Kraken i expansionsdraften. Hade Oliver varit så här bra om inte den här möjligheten hade öppnats upp att få spela topp 4 minuter, få spela med Chris Tanev. Det är så mycket sådana små grejer som man hade tänkt på, och ibland känner att man också, det kan man glömma bort när man pratar lagbyggen och trader och sånt här, att ibland handlar det inte alltid om vad man får heller, utan att man måste skapa en plats för någon som man tror på.
Absolut. Men av de backparen där, alltså jag tänker på Hennefin och Andersson, det är väl deras första backpar får man säga. Men det verkar ju som att de har mött väldigt stort för Kylington och Tanev. Jag säger att de har kastats ut direkt i matcherna liksom för att sätta standarden för de övriga.
Precis, jag skulle säga så här att Rasmus är deras bästa back. Som sagt, jag ber om ursäkt att vi glömde honom när vi pratade om bästa svenska backarna.
Ja, bra att du fick det sagt också.
Ja. Men Tanev är väl deras bästa defensiva back. Nu har han ju tappat lite, fast inte så mycket. Han studsar tillbaka väldigt fint förstår du Calgary. Men alltså överlag så är han ju en av de bästa defensiva backarna i ligan de senaste 10 åren kanske. Han var ju väldigt bra i Vancouver under några år.
Och det är ju Kylington med ett offensivt utrymme. Han har ju en fantastiskt bra skridskåkning. Det är hans största attribut, skulle man
precis
säga.
Tanev har ju alltid varit lite begränsad offensivt och är det. Så att, jag menar, Kylington... Ska man ha den liknelsen så kan ju Kylington vara lite av en fattigmans Quinn Hughes liksom. De hade ju väldigt fin kemi då, Tanev och Hughes, under deras säsong tillsammans i Vancouver.
Alltså 1920, då var väl ett av de bättre backparen i ligan. Skulle man kunna säga.
Ja, det kan man nog faktiskt säga. Så att... men riktigt kul att se. Det är kul om man ser dem lida Flames. Alltså det är just att han får ut så mycket av självförtroendet som eller när han har självförtroende får han ut så mycket av sin kapacitet. Alltså i form av... Dels såklart, han har ju alltid varit en exceptionell skridskåkare. Men nu att han använder kreativiteten lite. Alltså testa lite grejer och... Ja, men våga helt enkelt tänka lite utanför boxen och sånt där. Och det är jävligt kul att se.
Verkligen. Vi kanske ska prata Calgary lite längre fram i det här avsnittet också. Men pulshöjaren. Är du redo för den?
Kör.
Eller förresten, för att återkoppla till det tidigare avsnitt. Nu har vi de tre svenskarna i Flames. Vi pratade om Järnkrok skulle användas på centern eller yttern. Men nu är det Lindholm, Backlund och Järnkrok. Och slaget om Alberta. Jag vill ha en liten kort analys i alla fall från dig. Alltså, du gillar ju inte mål, men det var väldigt många vackra baljor i den fighten.
Jag vill bara säga nu när vi, så vi inte glömmer bort det, att vi hade ju faktiskt en lyssnare som, vi pratade om de här tre svenska grejerna och så pratade vi om tre svenska målvakter. Var det en lyssnare som hörde av sig och sa
Markström, Edelek och Jocke Eriksson.
Precis, vi sa Markström, Anders Nilsson, Jocke Eriksson.
Mm.
Så kan det vara. Vi vill bara, nu tappar jag namnet på den här lyssnaren.
Ja, det var någon som hörde av sig på Twitter i alla fall. Så en halv shoutout till den personen i alla fall.
Jag har inte hunnit se highlightsen.
Nej, du har inte gjort det. Okej. Okay. 9-5 till Calgary i alla fall, ska vi säga.
För mycket mål i dagens hockey.
Ja. Det skulle vara kul om de möts i slutspelet.
Ja, absolut. Det kan jag cirkulera tillbaka till. Jag har säkert nämnt det någon gång. Men det är typ kanske den bästa grundseriematch jag har sett live. Det var ju den matchen då coronasäsongen, fast innan corona.
Hösten 19.
Edmonton-Calgary i Calgary när Mike Smith och Cam Talbot slogs. Dreisaitl hade fyra. Alltså Dreisaitl var så bra då. Alltså, och det är ingen som pratar om det för att det blir spåra ur med fighter och grejer. Men alltså Dreisaitl var helt, han var löjlig liksom. Jag tror han är fyra sist. Alltså hade flera sådana riktiga Datsuk-stils. Alltså bara smög upp och lyfte klubbor och ja, det var en helt sjuk. Det, och stämningen var ju galen. Det kan vara den bästa grundseriematchen jag varit på. Så det vore ju magiskt för det i slutspel.
Ja, vi har ju ett avsnitt, eller avsnitt för ett ämne i det här avsnittet lite längre fram. Det ska vi diskutera spektakulära spelare. Vi återstår att se om Dreisaitl tar plats på den listan som du ska presentera. Nu, pulshöjaren. Är du redo?
Ja.
Toronto trodde att de värvat en guldmålvakt från OS, men då klev ett annat lag in och baxade honom framför Leafs ögon. Vem var målvakten och vilket lag tog honom på waivers?
Det var Harry Säteri, men vilka tog honom? Var det Arizona som tog honom?
Du kan inte fråga, du får presentera
ett svar. Ja, det var Harry Säteri, men jag kommer inte ihåg vilket lag det var. Säger Arizona då.
Av topp 15 i den svenska målligan, hur många spelare har redan tangerat eller slagit sina personliga målrekord i NHL?
Men herregud. Okej, topp 15 sa du. Ja, du måste ju
i den svenska målligan.
Det här var en dålig puls, jag frågar, för du måste ju faktiskt tänka på 15 spelare.
Mm.
Mika har inte gjort...
jag tycker den är ganska bra, för den kan leda in till framtida...
Filip har inte gjort... Lukas har ju gjort det uppenbarligen. Vilka är det mer då? Tanje, Viktor har gjort det. Då har vi en där. Vilka är Elias Lindholm har inte gjort det. Bratt har gjort det, då är det två.
Ja.
Raquel, är han där? Vi ser att han är där, han har inte gjort det. Burakovsky har... Vi ser att han har gjort det. Tre. Kempa har gjort det. Fyra.
Ja, då får vi... Då börjar vi närma oss här.
Ja.
Har vi ett svar?
Ja, men vadå? Okej, så fyra. Och så chansar jag. Chansar, jag orkar inte räkna. Vi ser att det är sex.
Ett smågroll uppstod precis efter deadline då en GM i NHL antydde att en annan general manager i ligan läckte ut uppgifter om en trade som aldrig blev av. Vilka general manager var det som gick upp i boxningsringen?
Kyle Davidson och hans namn är Dubas.
Lite i skymundan har Sidney Crosby en kanonsäsong med Pittsburgh. Faktum är att det är en av hans mest produktiva säsonger på 7 år. Hans nuvarande poängsnitt på 1,22. Hur många säsonger har han legat över det sedan 2014-2015?
Vad tänker du här? 14-15. Räknas den säsongen då?
Ja.
Då gjorde han ju 86 på 80 eller något sånt där. Och då Ben vann på 87. Har han en efter. Då gjorde han ju inte det. Han hade 100 något år. Vad blir 100 på 80? Det blir 1,2 ungefär. Jag säger en.
NHL har numera 31 tränare som coachat i 1000 matcher eller fler sedan den här herrn som är född i en kattklingande stad passerade den respektabla milstolpen under den gångna veckan. Vem är han?
Ja, alltså Peter Bohr gjorde det ju. Men han är väl från Windsor. Men han kanske är född någonstans. Jag säger The Bohr.
Och där är vi klara med pulshöjan för den här veckan. 5 frågor. Och vi har fått 5 svar ifrån Jonta. Och vi börjar uppifrån och går ner.
Säg att det var dålig. Om vi ska börja uppifrån. Den borde jag inte komma ihåg vilket klubb det var.
Ja, fast du sa ju rätt.
Det var det som.
Det var det som.
Jag kände det på
tog den först.
Men jag skulle vara säker på det.
Där ska vi säga det, att kanske förklara det för lyssnarna också, att när någon spelare hamnar på waivers så där, som jag förstått det så är det i ordningen som lagen placerade sig i fjol. Så Arizona hade första sing på honom. Så har jag fått det förklara för mig i alla fall. Att det går den ordningen på waivers. För till exempel Ottawa var ju också på honom. Men Arizona fick välja före.
Det här borde jag ju veta. Men jag vill säga att det är under på den säsongen. Alltså tabellen som gäller den dagen.
Jaha, för 22. Jaha, okej. Okay, så kanske det är.
Men det, precis. Men oavsett vad så är det ju ett rankingsystem. Så det är som sämsta lagen får välja först. Och det där har ju hänt några gånger. Det hände ju... Jag vill säga att Evgeni Nabokov signade med Detroit något år. Alltså i slutet av sin karriär. Så tog Erlendersson och så... Han gick ju dit i slutet ändå. Så det där kan ju hända... Just den här situationen när man måste gå via waivers. Det mest kända exemplet där när man kommer från Europa och signar är ju när Calgary offersheetade Ryan O'Reilly från Colorado. Nu har inte jag kollat upp där, men som jag minns där på rak arm. Kom du ihåg där?
Nej, det här minns inte jag.
Ja, det här är länge sedan. Det här är uppåt. Det var under lockouten. 12-13.
Ja, just det.
Den säsongen som blev förkortad. Då spelade han i Ryssland. Och han var RFA med Colorado, så Calgary offersheetade honom. Och nu matchade Colorado här och behöll honom. Och så ser det med att trader om honom. Men hade Calgary fått honom där, och då hade de behövt gett upp ett par draftval till Colorado som det funkar ganska höga också, för det var en hyfsat hög lön. Hade han på grund av att han hade spelat professionellt i Europa den säsongen behövt gå via waivers. Så då hade de alltså torskat draftvalen till Colorado och sen hade ju någon garanterat plockat honom. Så det hade ju kunnat vara ett jättedebackel.
Ja, för det ska vi säga att signar man under säsongen har kommit från Europa, då är det automatiskt waivers som man måste gå igenom för att kunna ta sig av den klubben. Det är ett system som jag förstått det sen när Oilers vann massa titlar under 80-talet, så plockar de någon finsk spelare från den inhemska ligan då. Alltså han spelade grundserien där, sen anslutande till slutspelet gjorde de bättre så att de kunde ta hem det. Sen var ju en viss Gretzky där också. Men som jag förstod det så satte man in det här regelverket efter den spelaren.
Precis. Och det där diskuteras ju om det är rätt eller fel, för att nu ser det väl många det som ett sätt att unga spelare ska få chansen. Att okej, okay, om du tillhör till en lag som inte vill spela den, eller om då får du chansen någon annanstans om de vill ge den till dig. Och jag kan ju tycka att det känns ju lite för säkert där, till exempel. En äldre veteran från Europa signar med en klubb och säger att nu skulle vara i en helt andra änden av kontinenten.
Ja, men de såg chansen att få spela ett slutspel för Toronto också. För de möjligheterna hade varit ganska goda med tanke på deras målvaktssituation.
Precis, och där, jag menar, där är det så att man pratar ju om allt för att vinna. Jag tänker att de tar honom och tänker att de ska kunna trade honom direkt.
Ja. Alltså apropå spelare som kommer in under säsongen, det verkar vara rätt många från NCAA som kommer att tas upp av olika närlag. Matthew Nice till exempel i Toronto, ja, Owen Power, Buffalo.
Det är ju relativt vanligt att man ser det nu, att de spelar 1-2 år på college och sedan signar de i slutet. College-säsongen är ju slut ganska tidigt, så då kan de komma in och liksom få känna på ligan, som Owen Power kommer att göra nu. Det bästa exemplet vi har de senaste åren är ju Cale Makar, som ju kom från college och direkt gick in och var fantastiskt i slutspelet. Man glömmer ju det, att han spelade ju slutspelshockey innan han spelade grundserieshockey och var riktigt bra.
Men Cole Caulfield är också ett bra exempel. Mm. Kom direkt till slutspelet för Montreal och var hur bra som helst.
Ja.
Gjorde samma resa. Matthew Nice, vi har inte pratat om honom i podden tidigare, men det verkar som att Toronto tror mycket på honom. Han spelade ju OS för USA. Var en spelare som det ryktade ganska mycket om deadline, men de valde att behålla honom. Var går han in där i hierarkin då?
Ja, men alltså där, han är väl typ exempel på en spelare där de känner att de har ju ett par år här innan Matthews går ut, innan Marner går ut, Matthews går direkt i UFA. De har ju sitt fönster här att vinna och få in en sån kille som jag tror att de tänker att han kommer att kunna vara ett offensivt komplement ganska direkt. De förväntar sig inte att han ska vara en stjärna och driva någonting, det tror jag inte, men vi kan maximera hans rookie-kontrakt och sen får vi se vad han är. För jag menar, hur den är, så har de signat Matthews raka spåret till UFA, vilket är ett intressant beslut. Och om han inte vill vara kvar då förändras allt i Toronto. Så att, men jag tror att det är så de tänker, att det är inte värt att finna en rental och missa chansen att ha en bra spelare på rookie-kontrakt som kan bidra.
Du totalsågade ju den här frågan under Puls här, men jag gillar den. Hur många svenskar som har tangerat eller slagit sina personliga mål och kår?
Det är inte att jag såg frågan, det är att det är en dålig Puls här fråga, för att ska man svara seriöst på den, då måste man fundera ganska långt. För då ska jag först komma på vilka 15 namn jag tror att det är.
Jag förväntar mig aldrig några seriösa svar från dig. Så att...
jag tror att 6 var lite högt kanske, men jag...
Ja, det är det här som är kul. Du ligger lågt. Det är 7 spelare, faktiskt. Och det är många högprofilerade, så det var därför jag tog med den här veckan. Vill du höra dem som faktiskt... Mm. Det är en som har tangerat det. Det är Joel Eriksson Ek på 19. Sen har de här spelarna som jag ska rabbla nu faktiskt slagit sina noteringar i deras NHL-karriärer. Filip Forsberg, 37 den här säsongen. Viktor Hedman, 18. Elias Lindholm, 34. Adrian Kempe, 28. Jesper Bratt, 22. Och såklart Lucas Raymond, 20. Och det är inte vilka som helst. Alltså Filip Forsberg, Viktor Hedman, Elias Lindholm, Kempe. Det är spelare som har varit i ligan under väldigt många år. Och flera av dem är ju runt 30-strecket också. Och slår rekord här.
Jag undrar om inte... Jag måste tänka nu. Det här är jag osäker på, men jag tänker att jag tror att Oliver Ekman Larsson har målrekordet för en svensk back på en säsong. Han har gjort 23 mål en säsong. Jag tror inte att någon annan har gjort mer. Undrar om Erik har gjort...
Lidas var aldrig uppe på de nivåerna, eller?
Jag tror inte att Lidas gjorde...
Han hade ju någon en poäng per match säsong.
Ja, det hade han. Hade 80 poäng som mest.
70 assist i Holmström framför kassan i PP.
Men där finns det ju en möjlighet...
Att Hedman trendar mot det faktiskt.
Ja, och sen tror jag också att Lukas, jag hade dem i helgen så att du grävde lite siffror. Det är ganska häftigt faktiskt att, eller häftigt, men han har ju chansen att bli en av de bästa svenska rookiesarna under liksom 2000-talet. Det är bara, om man, jag tog 25 mål som en gräns, för det tror jag att Lukas kommer nå. Det är bara Elias Pettersson och Filip Forsberg som har gjort det som rookie, alltså svensk rookie under 2000-talet. Det är bara 4 svenska rookies som ens har gjort över 60 poäng. De 2, Bäckis och Villa Milander. Ingen har gjort över 70.
Jag har inte researchat överhuvudtaget, men kan han bli den bästa svenska rookien någonsin om vi tar in 90-talet också med Sundin och Alfredsson och Forsberg?
Vem är den bästa svenska rookien någonsin? Gjorda poäng.
Sundin, gissar jag.
Nej.
Alfredsson?
Nej.
Forsberg?
Han var ju fram till Matt Barzal den senaste spelaren att göra över 80 poäng som rookie utan att vara vald som 1 eller 2 i draften. 38 mål, 84 poäng. 93-94.
93-94? Ja, men då snackar vi någon 10-70-talist eller mitten av 70-talist. Det är ju inte Näslund såklart.
Nej.
Alfredsson nämnde jag. Nej, jag kommer inte ta det här så snabbt.
Jag tänker spontant på den bästa ringen inför match komma igång ramsan någonsin. Som HV du? Körde. Du vet när man ska liksom köra runt kassen i en match.
Ja.
HV körde den här spelarens namn bara.
Vad gjorde de?
Det här, du har hört det.
Nej, den här måste du dra bakgrunden på. Du måste dra bakgrunden till det här.
Okay,
varför hon tog hans namn?
Det var en spelare i HV då, en högprofilerad spelare som du känner mycket väl. Eller kände mycket väl, en bra koll på honom, i alla fall. Jag har garanterat träffats. Som hade den här spelaren som favoritspelare. Så när han fick valet liksom ramsa som de körde i matchen, då körde man hans namn.
Kul! Förhöra ramsan då?
Nej, men då kommer vi säga namn.
Jo, men det får göra det nu, för jag kommer inte komma på det.
Nej, men du måste komma på det.
Snabbt.
Du måste komma på det.
Nej, men jag kommer inte göra det. Vi spelar in väldigt tidigt den här veckan. Så jag har inte hunnit vakna än. Jag skyller på det.
Mycket Remer. Körde Paladin. Det var hans favoritspelare.
Jaha. Okej. Nej,
det är skitkul. Han spelar HV.
Ja, det måste man prata med Ledda någon gång. Ja. Okej, så, men att övra laget tillät det. Alltså med tanke på hans... Han är inte direkt en känd HV-spelare, Mikael.
Nej, det är inte. Men den rookie som, svenska rookie som har flest poäng.
Just det. Var han i Legion of Doom-kedjan redan då?
Ja. Okay. Tänk att du satt i uttalet. Det var imponerande.
Är det så imponerande?
Ja, men jag såg på dina ögon att du såg lite rädd ut.
Jag svajade.
Jag skulle säga det. Jag såg att nu ska han säga det. Kommer att gå. Ja. Och så gick det.
Filip Forsberg har en skadad arbetssäsong. Hade han spelat 82 matcher? Alltså det är ju 50 mål då.
Nej.
Troligtvis. Jo.
Nej, han hade inte
37 mål på... Ja. Jag tror han trendar mot typ 48 om man håller i det här. Det kanske inte kommer att göra.
Han skjuter vadå? 22%?
Ja, han ligger väldigt högt den här säsongen. Det är nästan... Är det till och med lite högre än 22%? Ja.
Jag tror inte det finns någon spelare som har skjutit 22% på 80 matcher.
Nej. Jesper Bratt. Jag skäms lite över att vi inte har pratat så mycket om honom. Var i topp 5 i den svenska poängligan under i princip hela säsongen.
Kul att du nämner honom. För då blir det naturligt att vi har lite smygreklam.
Såklart, du pratar hellre om det än om Bratt.
Nej, men det är faktiskt, det ska bli väldigt kul. Jag har dubbelkommentering här. På lördag har jag Florida Devils. Det är en väldigt rolig match. Och sen på söndag kör vi studio med Buffalo, Florida. Så dubbelt Florida. Det är kul att se Florida mycket.
Så ni håller kvar i den delstaten? Körde Tampa en gång när helgen? Absolut. Florida nu.
Absolut. Nej, men det ska bli kul. Jag ska försöka få tag i Bratt hela veckan. Kanske man kan få se lite med honom i studion. För att han har ju en grym säsong. Alltså, du har rätt i det. Att vi har ju pratat för lite om honom. Han är ju... Jag vet inte om man ska slänga in honom. Liksom så här bästa... Kan han vara en topp 5 svensk den här säsongen? Topp 10, absolut.
Men kan han vara en topp 3 ytterforward?
Absolut. Jag skulle säga så här. Rak arm så är det svårt att argumentera med Viktor Markan, Elias Lindholm, Filip Forsberg.
Ja. Och där...
Men sen är det ju en diskussion.
Och jag menar, det är ju bara Filip som är ytterforward där.
Mm.
Så att han skulle kunna vara
Skog också. Ja. Intressant. Vi hade ju den en av våra första NHL-kvarten. Bästa svenska yttrarna. För att vi tyckte att det var så många tajta namn. Och det är det fortfarande.
Kanske ska ta den i podden framöver också. Eventuellt. Nu är det en snabb pisspaus här i podden som Jonta inte annonserade. Utan han bara sprang iväg. Så vi återkommer alldeles strax. Pisspaus 1. Färdig. Redo?
Ja, det.
Hoppas jag, med tanke på att du sitter i fåtöljen nu. Då är det ännu mer kaffe också. Det kommer säkert vara nytt pisspausrekord det här avsnittet. Nu när vi pratar om målrekord bland svenskarna. Men Lucas Raymond, det var ju höstas någon gång vi pratade om vilka som är favoriter till att ta hem Calder. Jag hade ju målet Seider högst upp då. Sedan har ju Michael Bunting blandat sig in där kanske. Nu har han väl fått mycket offensiv produktion tack vare att han spelar med Marner och Matthews. Men sen även en kille som Trevor Zegras vill vara med och tampa som det här priset. Men det är väl inte omöjligt att vi har Seider, Raymond som ett och två den här säsongen?
Nej.
Eller tar de röster ifrån varandra?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte att det är omöjligt. Men jag tror att det kommer vara Seider, Zegras. Men sen kan det nog vara Raymond. Jag tror inte på Bunting.
Nej. Så Raymond just nu på bronsplats då, enligt dig. Ja, det är ju så att vi har avklarat ungefär hälften av pulshöjaren. Du svarade helt rätt på vilka GM som bråkade den gångna veckan. Det var Kyle Davidson och Kyle Dubas över Marc-Andre Fleury som aldrig tradades till Toronto.
Precis, snackisen var ju då att det kom ut att det liksom pågick en diskussion och Dubas var väldigt frustrerad över att det kom ut.
Ja, men jag tyckte det var lite litet av honom att anklaga Davidson och Chicago för att ha läckt ut de uppgifterna.
Ja, men jag känner också så här, vadå, sånt där kommer ju ut hela tiden.
Ja, ja. Och det hade väl snackats om att Toronto tittade på Fleury flera gånger under den här säsongen också.
Och det tycker jag att det är också lite så här, det är lite så här, så farligt är det inte. Alltså det är en del av underhållningen att det kommer ut lite info att man snackar om vilka namn som ska hit och dit. Det är liksom ingen fara. Jag förstår att det är så här, okej, här har vi... Jag vet inte. Det är väl, jag vet inte om det är så här, han känner att Jack Campbell typ ska bli känna sig hotad eller något
sådär. Det är det jag tänker. Han går ju ut och skyddar sina målvakter här.
Ja, men det är så här, ja, okej, men alla fattar ju det. Campbell har inte varit bra.
Nej.
Och är skadad nu och så här. Alltså den senaste innan skadan, han var ju väldigt bra under hösten, men
vi har pratat mycket Campbell här i den här podden, men det är ju intressant med tanke på att han har utgående kontrakt, vilket typ av avtal han kommer få med tanke på att han verkar vara väldigt svår att värdera.
Ja,
ojämn, alltså, men han är bra, det är han riktigt, ja, riktigt bra, men han har inte ett jättestort arbetsprov heller.
Jag hade inte betalat jättemycket för honom.
Nej, ah, okej. Okay. Så kanske att Toronto tittar över sin målvaktssida nu då, till sommaren. Titta på John Gibson eller någon sån.
Det är så svårt att trada för bra målvakter. Alltså... Ja, det kommer de att göra, men alltså... Jag vet inte vad de tänker. Jag tror heller att man testar någon som man tror har potential som inte har fått ut. Jag kan tänka att man tittar på Jorge till exempel. Rangers som ändå såg väldigt bra ut när han kom upp. Och sen har det liksom... Där kan jag tänka att man tänker så här, okej, är det här en kille som bara har kört fast för att han är frustrerad över sin situation? Som vi kan bygga upp här. Jag tror mer att man kollar i de banorna.
Du hade helt rätt på hur många säsonger som Sidney Crosby har legat över nu var den poängsnitt på 1,22. Det hände bara en gång. Det var just hans 100-poängssäsong 18-19.
Mm.
Då låg han på 1,27. Men håller du med om det? Att han simmar lite i bakvattnet av andra storstjärnor i NHL som vi pratar mycket om.
Ja, men Crosby har gjort det hela sin karriär. Alltså, det är den här generationens bästa spelare och han är ändå underskattad. För att man har bara tagit det för givet. Att han är så bra som han är. Att han är det fortfarande är helt sjukt. Jag menar, vi pratar om Crosby och allt det där. Eller vad säger jag, Ovechkin och allt det där och allt han gör. Men Crosby är fortfarande liksom... Han levererar ju också. Och jag menar, när man ser dem spela... Ja, det är häftigt. Det är, han är riktigt bra. Och det är verkligen, jag satt och tänkte på det så här. Okej, du går in i ett slutspel nu. Du får plocka in en spelare till ditt lag.
Du är han högst upp.
Ja, men jag tror nästan att han är det. Alltså det, nu är vi inne på så här väldigt lösa boliner med liksom X-faktor och sånt där. Men man hade ju känt sig trygg.
Ja, nu pratar X-faktor. Alltså, visst, det finns undergrundade siffror man kan peka på också. Men de här abstrakta värdena också, vad han betyder för ett omklädningsrum, den ledare han är, hur mycket han har vunnit, den erfarenhet han besitter. Alltså sånt ska man inte heller underskatta i ett slutspel här. Det gör ju att han stiger på den där listan ganska mycket också.
Ja, verkligen.
Utöver den spelaren han är.
Ja, precis. Och att han liksom passar i slutspel och...
Nej, men jag är kroppen så här... vrida och vända i hörnen. Ja.
Men det är ju sjukt... Så det säger inte att...
Börjar han få gubbkroppen? Alltså stor, eller han kanske alltid haft det, ja, för sig. Men alltså att den blir ännu mer påtaglig nu när han blir äldre och farten sänks. Och...
Ja, men han kommer att spela mer och mer så. För att, och framförallt i och med att han... Ligan blir mindre och mindre. Så jag menar, Crosby var ju inte... Alltså han har ju alltid varit ganska satt liksom. Men man har ju aldrig tänkt på honom som en stor spelare. Men nu börjar han typ bli det.
Lika bred som lång?
Inte riktigt, men han är väldigt bred. Han är ju en gamla tidens hockeyröv helt enkelt.
Ja, under den gångna natten, Malkin hattrick och Rickard Rakell, sitt första mål för Penguins. Kul. Kanske han börjar varva igång lite.
Ja, det var lite, jag pratade med Racka här i... Ja, jag kommer inte ihåg det var några dagar. Alltså efter traden. Och det var ju kul att se liksom hur uppriktigt taggad han är på den grejen. Att få spela med Malkin eller Crosby liksom.
Ja, det kommer bli häftigt. Han är en av svenskarna som är på väg mot att slå sitt personliga målrekord. Det är ju väldigt många som kan göra det. Jag tror att över 10 stycken.
30. Han har över 32 gånger, va?
Ja, för sig, då kanske inte han var en av dem, för han är på 19 nu tror jag. Så det är en bit kvar faktiskt. Ja, han kommer inte klara det. Burakovsky var det nog, ja, som kanske kommer att slå sitt personliga målrekord. Så Crosby hade du rätt på. Davidson, Dubas. Nu har
är du helt säker? Ja, just det, var bara topp 15. Ja,
ja, precis. Jag avgränsade mig där.
Känns... Ja, det var bra för han skulle bli så här. Hur många mål har
Andreas Jonsson gjort?
Ja.
Nej, för sig, det var ett dåligt exempel. Ja, men
typ Nemeth som vi var inne på med traden. Då.
William Lagerson. Hur många mål har han gjort den här säsongen? Tar du det bara?
Nej, jag vet inte hur många mål han har gjort som bäst mot säsongen heller.
Nej. Du har tre rätt hittills. Mm. Davidson, Dubas. En säsong låg Crosby över det där snittet. Sen hade du Säter i Arizona. Nära på hur många svenskar som tar målrekordet också. Nu är det sista här då. Coachen som klättrade över 1000 matcher. Som är född i en stad med kattklingande... ja, namn Todd McClellan eller Kings, född i Melville.
Jag tänker på din katt heter Melville.
Ja, poddkatten som han kommit att bli.
Ja, det var ju långsökt. Men det Bor gjorde det också.
Ja, men var det under den gångna veckan?
Nej, det kanske inte var.
Nej, jag tror inte det.
Jag är dålig på sånt där.
Ja, han har gjort det under den här säsongen, men jag tror att det var några veckor sedan. Men McClellan är numera den 31:a tränaren som har gjort över 1000 matcher i NHL. Vilket lag, när du tänker med McClellan, Sharks, Edmonton, alltså vilket bås ser han i? Eller är det Detroit när han var Aster?
Nej, man tänker nog man måste säga Sharks alltså. Men ja, men McClellan är ju, om man ska vara ärlig, han gör inget jättestarkt avtryck.
Nej.
Alltså det är så här, för det är grejen så här, han verkar vara en vanlig människa liksom. Alltså när han gör intervjuer, det är inget fel på, han verkar sympatisk och allt det där. Men han står inte, det är ingenting som står ut heller. Och hans resultatmässigt står han inte ut heller. För att han har inte gjort succé. Han har inte liksom fått vinna som huvudtränare. Men han har alltid gjort ganska bra resultat ändå. Så att det är inte heller så här. Ja, men han är ju kvar i ligan av en anledning. Alltså, så han är väldigt så här. Ja, en bra hockeytränare.
Han skulle behövt vinna en Stanley Cup med Sharks kanske när de var som bäst. Nu har han ju en cup tillsammans med Detroit, men då var han ju bara ass, som jag sa tidigare.
Precis.
Eller kanske att han hade fått igång Edmonton till att bli ett riktigt bra slutspelslag.
Det var han som, kan man säga, satt igång Jay Woodcrofts karriär också.
Just det, ja.
För han var ju videocoach med Detroit då när de vann.
Mm.
08. Och sedan när han då flyttade och tog över Sharks, så tog han med sig Woodcroft som masstränare. Och sen har han tog sedra med mig till Edmonton.
Ja, just det. Det var han som skapade Conor McDavid också. Gav honom chansen i Edmonton. det var veckans pulshöjaren. 3 av 5 för Jonte. Jag tror att det är bästa resultatet hittills.
Oj, oj.
Grattis.
Tack.
Då till veckans stora ämne som vi kanske rubriksätter som de mest spektakulära spelarna i NHL. Och då undrar jag, Jonta, vilka egenskaper lägger du in i den här bedömningen då?
Ja, men jag har tänkt, alltså spelare jag tycker är roliga att kolla på. Och inte liksom de bästa, jag försökte inte. Det kommer att vara väldigt bra spelare. Men som jag tycker om, vägt in lite personlighet också. Så jag tänker att jag har bara gjort en 5 här. Och sen, vi tar det som avstamp i den här diskussionen. Jag har inte
men det låter bra.
Lagt själ och hjärta i det här laget.
Jag satte ihop en 5 också bara för att jag skulle komma in i det tänket.
Okay.
Och sen har jag skrivit upp några namn som jag så här, okay, undrar om Jonta ens har övervägt de här. Okay. Och så får vi se vad han resonerat.
Ska jag börja med min då?
Ja, men det kan du göra. Så kör jag min på slutet. Börjar du med keepern, eller?
Ja, jag hade en coach också.
Kul. Vem kan det vara?
Nej, men det här är ju Darryl Sutter Show den här säsongen. Alltså. Det är ju magiskt.
Torsson.
Ja, han är otroligt alltså, gubbstark.
Ja, det är han och Crosby.
Ja, alltså, han är ju bonastark liksom. Jag tror inte han gymmar.
Nej.
Absolut inte. Han står och skifflar hö på farmen ja. Hemma i Viking.
Ja, rulla däck typ.
Ja, exakt.
Mm. Eller lyfter däck kanske man
ja,
gör.
Exakt. Han orkar inte rulla dem, det tar för lång tid. Så han bara lyfter dem och bär dem. Nej, men alltså allting med honom, hur hans minspel, hans presskonferenser, hur Calgary spelar. Alltså, coachar ju ändå ett, liksom, alltså visst, de är bra defensivt, men han coachar ändå liksom ett intensivt lag som gör sina mål. Så att, och det jag gillar med Sutter är liksom att jag känner att när man lyssnar på honom pratar han faktiskt utvecklar resonemang. Det är som han sagt, han har suttit hemma de här åren innan han tog över Calgary och tittat på och känt att okej, okay, det har förändrats.
Det är ingen dinosaurie här.
Nej. Han har suttit hemma, okej, okay, hur ska jag anpassa mitt spel till liksom puckinnehavstänket som finns i dagens hockey och den typen av grejer. Och hur försvarar man mot spelare som McDavid som inte fanns? Det fanns ingen McDavid på hans sida. Pavel Bure liksom.
Och Calgary har väl byggt laget ut efter det kan man säga också. Alltså man ska ta Battle of Alberta här, så alltså McDavid-kedjan, den stängdes ner totalt. Det var väl järnkrok som stängdes ut mot dem. Ja, den enheten.
Men så att för mig är Sutter med marginal ligans mest underliga coach. Jag vet inte vem som är nära.
Det finns ju ganska många tråkiga, gråa coacher faktiskt. Du såg ju McLellan där att han inte sticker ut på något sätt, men det är flera som går slänga in i den kategorin.
Mm.
Alltså Barrett, alltså John Tortorella är inte kvar längre. Nej. Han skulle väl kunna konkurrera.
Vet du vilket lag han skulle passa perfekt för?
Tårtan.
Mm. Som behöver en tränare till nästa säsong tror jag.
Edmonton.
Winnipeg.
Ja.
Hans vi mot världen grej där uppe hade nog varit perfekt. Jag tror inte att han vill coacha i Kanada. Men han hade passat bra där om han vill tillbaka.
Mm. Ja, kanske.
Jag tror att också det är liksom Scheifele och Wheeler. De hade svårt och bra på honom tror jag.
Oh. Barry Trotz då? Alltså så kort och rolig. Alltså, han säger roligt.
Han är ganska tråkig. Jag gillade ju Paul Maurice när han var kvar. Otroligt verbalt skicklig. Alltså väldigt behaglig människa att lyssna på när han pratar.
Men det snackar vi mer högt IQ än skön kanske.
Jo, men det finns ett underhållningsvärde. Det är liksom, man måste inte bara vara skön.
Nej, men alltså, du pratar om Sutter, att han har ju båda delarna på något sätt. När han börjar väva ut ett resonemang, då förstår man att det ligger ganska mycket bakom det. Men han kan ju dra bra one-liners också. Alltså till exempel med Colorado wildcard-platserna där.
Ja, jo, absolut. Men han är, med marginal tycker jag den mest underhållande coachen.
Okej. Okay. Jag tog aldrig någon coach, så jag har inte kontra mig där.
Mm.
Målvakt då?
Ja, här finns det 2 kandidater. Den ena är den stora katten, Andrej Vasilevski. Han är bäst, men han är också extremt... han gör ju de här bakom ryggen plocken och sånt. Jag har ju aldrig sett en målvakt göra sådana räddningar. Att han ändå har den kreativiteten. Men med det sagt så gick jag ändå på Marc-André Fleury.
Ja.
Han både så här visst personligheter, men sättet han spelar, han är ju den sista av den gamla skolan. Den sista liksom instinktsmålvakten. Det är han såklart skolad. Men han går ju mycket på känsla och han är fortfarande 37 år gammal en av ligans mest atletiska målvakter, vilket är helt sinnessjukt.
Ja. Jag har faktiskt skrivit Vasiljevski just för hur extremt atletisk han är med den längden och vikten. Alltså det är imponerande. Det är lite som Zlatan Ibrahimovic. Alltså hur håller han i den här åldern att vara så lång och så stor?
Vasiljevski? Det...
Ja.
Han är typ 26.
Nej, alltså att Zlatan håller.
Jaha, jag tänkte så här, hur håller Vasiljevski den här åldern?
Hur klarar man? Han är född 94. Han kan spela i NHL 2022. Nej, alltså Zlatan är väl 40 bast. Ja. Fortfarande en av Serie A:s bästa forward. Vi ska inte hamna i fotbollen. Vi pratar ishockey här och NHL. Backar då? Ska jag kasta ut ett namn här som jag tror är givet? Mm. Som du kommer med på listan? Ja. Eller laget? Cale Makar.
Ja. Mm. Det, men det är så här, det går inte att blunda för. Det, för mig, ja, det är Erik Karlsson. Alltså, ja, man tittar på honom och känner vad man känner när Erik Karlsson kommer. Det här är något helt annat. Han kan göra saker som ingen annan gör. Och med honom är det ju framförallt liksom förmågan att röra sig i sidled. Alltså vrida och vända. Han är som Allen Iverson med crossovers. Liksom.
Bläckfisken? Som man har kallat tidigare i podden.
Ja, för att ha lite fortsätta på andra sporter-temat.
Ja. När man tänker på Iverson, då är det Philadelphia va? Först och främst. Va? Han har väl har en tröjan i taket där.
Iverson. Absolut.
Ja, absolut är det med. Ja. Du är mer inne i basketvärlden än vad jag är, ska vi säga.
Ja, så nej, han är...
Det finns en väldigt bra dokumentär om honom på Netflix som jag kan rekommendera om också. Det
finns också ett väldigt bra highlight-montage till Gangsters Paradise som jag ibland brukar dra igång innan jag ska...
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Gymma. Det här
jag vill minnas att i januari så drog vi igång det här tillsammans när vi skulle gymma någon gång för att komma in i stämning ute vid...
Och det gjorde man.
Ja, det gjorde man. Bästa passet hittills. Mm. Nej, men alltså, McCarr, om man ska jämföra honom med Erik som du gör här, har inte McCarr en liten större styrka i en mot en dueller? Alltså att han är skickligare där än vad Erik har.
Absolut, och det ser inte med samma spelare, men just det att det är någonting annat. Alltså, McCarr är ju... Erik var ju väldigt explosiv när han kom fram också, men mer med liksom skridskoåkningen med kraft. McCarr är så kraftfull. Alltså det är det liksom. Han kan slå stopp och explodera ur det. Alltså vrida och vända och sätta han skjuter. Alltså vissa handledsskott han skjuter från blå. Man säger, men vad är det frågan om? Ducka.
Men alltså,
livsfarligt.
Ser han inte ut som en mix av Erik som du nämner och Nathan MacKinnon?
Jo, det är en bra liksom. Han påminner om McKinnon på det, för McKinnon har ju samma grej, att det är så här pang, nu ska man in och köra. Bara åk och skjut och hej och hå.
Oxe som kan förflytta sig i sidled.
Ja, sen har ju McCarr också en väldig kreativitet och touch och sånt där. Jag vet inte om han är ju inte samma touch som Erik. Erik nej, är ju fortfarande liksom... Ja, men alltså kan man prata touch? Jag har nog inte sett någon backs någonsin som har det som honom.
Nej, jag kommer inte på någon på rak arm heller. Ja. Okej, men McCarr... Nu får jag höra den andra backen här då.
Ja, men här gick jag med en gammal favorit som har stått tillbaka den här säsongen. Som också har en väldigt rolig personlighet vid sidan av isen. Som, det fick liksom bli det som tippar in honom. Men jag gillar Drew Doughty väldigt mycket.
Ja.
Och annat jag gillar om nummer ett är ju hela den här Matt Kachuk-rivaliteten. Det är ju det enda roliga som hände i under 3 års tid liksom.
Det enda du minns från dina år i Kalifornien. Ja.
Nej, men alltså i början, det har jag sagt många gånger. Alltså, för när jag kom över, då var det mycket där liksom att och Doughty versus Karlsson och allt det där. Och Doughty var så överskattad, tyckte många. Men mitt första år, 14-15, som jag var där. Alltså jag kunde sitta i matcher och bara tänka, alltså det här är en helt sinnessjuk spelare. Han gjorde allt rätt i 32 minuter liksom. För han kan göra allt. Alltså han, jag tror inte jag har sett någon av de här toppbackarna liksom, som i den här generationen, är han den mest polerade. Alltså han kan verkligen gå en hel match utan att göra ett misstag. Sedan har han har inte samma liksom X-faktor som Erik hade då och som Viktor utvecklas sen på grund av touch eller på grund av skridskoåkning och den typen av saker, men ändå väldigt roligt att se på hur han liksom vrider och vänder och verkligen en spelare som man uppskattar när man tittar en hel match.
Ska jag vara djävulens advokat lite här då?
Ja.
Du säger att han gör allt rätt, är väldigt polerad, men det är ju saker som man ibland förknippar med tråkighet. Alltså, nu pratar vi spektralitet och spelare som sticker ut i den bemärkelsen. Det kanske han inte gör.
Men det, okej, det kanske är lite så här, det blir lite för hockeynördigt. Men alltså, som jag säger, att han, när man tittar på honom en hel match när han var som bäst, så står han ut. Det blir så uppenbart att man verkligen ändå så här, wow, det här är coolt liksom. För det är ganska unikt. Det finns så nästan ingen som kan göra det. Sen har han ju också touch. Alltså han kan ju liksom vrida och vända och skapa saker offensivt och all den här grejen. Men sedan vägde jag också väldigt mycket in den här grinigheten. Jag hade inte valt honom om han inte hade den personligheten han hade. Det här grejen med fejderna med Kachuk och att han säger saker. Men jag vet inte om du kommer ihåg när han liksom kastade Burns under bussen när han snackade om Norrison år sedan. Den typen av grejer har jag vägt in ganska mycket när jag ville Dowdy. Jag hade inte tagit honom annars.
Nej, han vågar ju snacka. Jag har ju sett Dowdy i väldigt få matcher jämfört med dig live, men någonting som jag slogs av när jag såg honom där borta när jag hälsade på dig. Jag tycker han gör saker i ett eget tempo. Alltså det är ju sällan han åker max-åk.
Nej.
Alltså det är ju liksom, alltså han drar ju ner hela tiden på hastigheten, men lyckas ändå ta sig förbi och lägga passningen på blad. Och det är ju väldigt imponerande om man kan göra det i januari dag.
Och det är ju en typisk, alltså, grej som bara riktigt, riktigt bra spelare kan göra. Du kan nämna en handfull spelare per säsong som kan göra det, max.
Någonting som kan du tala för att han kommer åldras väl. Att han har kunnat göra det under så pass många år.
Det är också en kul grej när man ser liksom med, jag tror både honom och Erik faktiskt kan man säga det här, de har ju haft ett par tuffa säsonger i, men om man tänker dem slut liksom. Och sen får de plötsligt någonting att spela för. De får ett OS att spela för. De får en chans som var viktigt för båda innan det hängdes av. De får ändå en chans att gå till ett slutspel. Och man ser att, okej. Skruvar du på motivationen och procent på de här, då finns det mycket kvar i tanken.
Vet du vem jag skriver upp här? Och jag förstår att det här är mycket nyhetens behag och att jag är påverkad av vad jag såg i SHL i fjol. Men alltså, jag tycker ju att Moritz Seider, med den liksom fysiska närvaron han har, att han kan smälla på motståndare, alltså likt Niklas Kronwall gjorde. Men att han också har en touch, ett väldigt bra första pass. Och lite också som Dauer, att han gör saker, alltså ett långsamt tempo. Alltså det går inte så snabbt, men han lyckas nästan alla gånger också. Så jag har Seider bredvid McCarr här.
Och att han kommer undan med en forwardstejpning också.
Ja, det har jag inte tänkt på.
Nej, tänk på det.
Kör han vitt eller svart?
Vitt.
Ja, men det gillar jag ändå. Men vi har båda writer på backplats.
Mm.
Vad säger det? Man kan inte vara, som leftare kan man inte vara spektakulär. Nej,
men aside, om vi ska börja med det här, det är ett bra val, jag tänkte på honom. Men jag tycker att han inte riktigt är där än.
Jag kan förstå det.
Man ser, jag kan tänka att han kommer att vara högt på en sån här lista de kommande 10 år. Men jag tycker att det är för lite än.
Men det är lite rookie-grejen för mig, att han klarar av att göra det första säsongen.
Precis, men det är mer imponerande. Men jag tycker just det spektakulära, där ser vi att man ser att det finns där, men det händer inte så ofta än.
Nej, jag kan köpa det.
Men han kommer ju vara den närmsta, tror jag, de kommande 10 åren. Och då är det inte ens närheten att vara det. Men jag brukar ju alltid ha Dustin Byfuglien typ över på sådana listor.
Ja.
Det är fortfarande en helt unik spelare. För jag menar visst, alltså, nummer ett har du tacklingarna som är så här, de sjukaste någonsin i den här historien. Jag vill säga att det är alltså den, sett i sin era, den bästa tacklaren med marginal. Alltså det fanns ju ingen som ens var nära att kunna tackla som honom.
Nej, men sen att han spelade backpar med Tobias Enström också. Det var liksom hela och halva.
Men grejen med Byfuglien som han också som gör honom, det är ju att han också var liksom typ en sån här, alltså han tacklade så där. Men sen var han också en sån här typ en offensiv, alltså typ jag ska inte säga Erik Karlsson typ, men alltså han var ju den typ en right back som gjorde 50-60 poäng per säsong och liksom var upp och snurrade anfallszon och drog folk och sköt slaggar liksom så.
Men älskar man inte hur han lämnade NHL? Jag säger, ska han lägga av, ska han inte? Så bara liksom rann ut i sanden. Och så började det snacka som att han skulle till Sverige helt plötsligt där sommar 19. Ska han joina Tobbe Enström i Hockeyallsvenskan?
Det var väldigt lokalt.
Nej, men alltså det gick ju ganska mycket rykten om det. Jag för mig att det ramlade in mejl på lokalsporten här när man jobbade.
Men det säger väl ingenting om substansen ju.
Nej, det är sant.
Nej.
Undersökte det i alla fall.
Ja, jag tror att, ja men det är ju det, också Byfuglien person, alltså han är ju som Kawhi Leonard, alltså att han är en tråkig offentlig person, men i en era där ingen är på det sättet, så blir det ju jätteintressant. Alltså, för han är ju så här, han, ja som du säger, han bara försvann. Han sitter ju någonstans på en sjö i Minnesota just nu och typ fiskar. Mm. Det, alltså, det gör han ju. Och ingen vet, men ingen vet. Vilken sjö? Det finns 10 000 sjöar i Minnesota. Så att...
Skulle inte via Play kunna skicka ut dig på en grävjobb? Att du ska liksom hitta Byfuglien i Minnesota? Du hade ju uppskattat det. Och hajka runt i 3 veckor.
Ja, exakt. Jag undrar om han hade uppskattat det.
Nej, du kom med ett filmteam där. Nej, det hade jag inte gillat. Jag har skrivit upp två svenskar här, ja, bara för att få in lite blågult. Viktor Hedman och Rasmus Dahlin.
Ja, men bra namn. Alltså, ja, såklart. Viktor är ju...
Ja, men, ångloket.
Ja, men han är så bra. Och hans grej när han är som roligast att titta på, det är ju när han känner i skridskåken. Han har ju vissa matcher när han liksom går för det och fyller på i varje anfall. Och då är det ju extremt kul att titta. Och sen har han ju...
Han har ju de här coast-to-coast-åkningarna också.
Det, precis, man ska komma ihåg att han liksom, när det lyfter för honom och han börjar producera offensivt, så var det ju... Han är ju i grunden inte en typisk powerplay-back på det sättet. I att hans offensiva spets låg i förmågan att fylla på i anfall med den här skridskåkningen och kraften. Sen har han ju utvecklat powerplay-spelet. Jag menar, han är ju typ... Jag tror att han är den poängbästa backen i powerplay de senaste 4-5 åren. Och visst, han spelat bra powerplay, men det gör alla backarna som är där uppe. Jag tycker att för mig är Viktor och Tore Krug också faktiskt exempel på hur en bra, alltså vad som är en riktigt bra powerplayback har förändrats. Att man vill inte ha längre honom som dansar på blå så mycket. Pointen ska flytta pucken. Det ska gå fort, det ska vara precisa pass ner till rätt adress. Det ska vara en spelare som är smart nog för att processa innan de får pucken vart den ska. Och sedan också vara ett skotthot. För att ett pointskott är ju procentuellt sett inte ett bra skott. Alltså, så
det är sällan det går in, exakt.
Men det skapar väldigt mycket. Och det man ser i Tampa, om man kommer till powerplay, det är att man måste respektera det. För att han är en spelare som kan göra mål från blålinjen. Mm. Han har så mycket kräm i grejerna. Plus, eller att han också ibland kan smyga de här små handlingsskotten in till klåren. Så det är väldigt roligt att kolla på.
Det skulle vara intressant att räkna hur många sekunder han har pucken under kontroll i ett PP. Det kan inte vara många. Nej, faktiskt. Han knackar ut dem, som du säger, direkt till vänster eller höger.
Mm. Och det där är en sån grej man kan liksom tänka... De har ju testat Sergachev där en del. Och Sergachev är ju otroligt len med pucken.
Han kör ju andra PP för dem.
Ja, men han har ju spelat... Man ska komma ihåg, det är faktiskt ganska sjukt, men det är året, första året när Viktor vann Consmite och liksom gjorde den där 10 måls
2020
slutspelet, så spelade han inte första PP. Typ först i finalen, tror jag. Första två runderna spelade inte första PP. Det är ganska sjukt.
Ja, så han har blivit en PP-back efter 30.
Ja, han var typ. Han var ju PP-back ett par år innan också, men då, någon annan körde de Sergachev där. Men där är det en sån spelare liksom att han är så bra med pucken att han nästan har den för mycket. Och det ger... Jag tror att det är en sån där grej som man kommer att se mer och mer, att pointbacken kommer bara flytta pucken. Men det är inte bara heller, utan som sagt, det handlar om att fatta rätt beslut. Det handlar om att göra det med precision och också veta när det är läge att skjuta.
Men här, Rasmus Dahlin, alltså vi måste prata lite om honom också. Det är en trollgubbe. Alltså han kan ju dra motståndet som väldigt få. Alltså man pratar rena dragningar. Så hur många backar det ännu eller bättre då på förflytta puck? Han har gjort det som McCarr har också, att han kan gå i sidled väldigt mycket.
Precis, och grejen som är med Rasmus som är så här lite, just som du säger, att han drar folk. McCarr åker förbi ifrån folk, ja, exakt. Typ, vänder bort dem. Men Rasmus gör en sin vickning liksom. Mm. Och bara glider förbi. Nej, alltså jag satt och såg en montage av bara här om dagen av breakouts från honom. Alltså vilken touch han har alltså. Ja. Han är otroligt rolig att titta på, och
han gör klubba skridskor och toe drags.
Då får man chansen att göra sådana
här studion.
Då får man chansen att göra sådana här studion. Som är klubb igen. Cyklar upp tillbaka.
Det är ju så Buffalo, Florida på söndag.
Ja. Mm. Nej, men som jag har sagt förut, det här är ju säsongen där Rasmus har anlänt. Och nu när man ser att han börjar bekväm med grejerna och han vågar spela sitt spel. Otroligt kul att se. Så att, och att jag också gillar med honom att han har lite... Han har också det jävla namnet i sig.
Det har ju börjat växa fram genom mer, känns det.
Exakt. Och återigen börjar bli mer bekväm med grejerna, vågar ta för sig. Vilket också gör honom ännu mer underhållande. Så han är ju där. Alltså sen... Jag har alltid varit svag för John Klingberg också. Alltså om vi ska prata touch...
Och PP.
Ja, men det som jag tycker med John Klingberg, som jag alltid har sagt, att när han var som bäst, var han bäst i världen på, alltså, långa breakout-passningar. Ingen som kunde plocka pucken från blå och hitta någon på väg till ett friläge som Klingberg.
Nej. Jag ser faktiskt att jag skrev upp två målvakter här också. Du pratade om Vasilevski och Florida, och de två vi valde. Men jag hade Jonathan Quick och Jakob Markström som bubblare.
Ja, Quick gillar jag inte.
Nej, men alltså, han är ju så simmar rätt ofta. Men alltså, han kan ju göra de här highlight-räddningarna också. TV-pucksräddningar som man brukar prata om.
Men det jag känner med Quick, som jag tyckte frustrerande, han har ju också sett mycket de åren jag lägger, det är att det blir för mycket. Det blir så här, det blir frustrerande att se, för att det är så här, du sätter de här positionerna själv.
Alltså mer show and effect egentligen. Ja, men
typ. Fleury känns mer som att han visst, han spelar lite grann på det, men det är inte så här. Jag kunde känna mig quick att ibland skälpte laget. Att det gör det väldigt svårt. Om han liksom går superaggressivt på skytten på en 2-1, ja, då måste backen hitta klubban ifall det kommer en passning.
Och det, ja, jag fattar.
Det är liksom, jag vet inte om det i slutändan är produktivt.
Men alltså Markström, när han har rätt kväll, alltså, som han kan spika igen då, han är ju stor också. Alltså, det tilltalar ju på något sätt när det kommer till målvakten.
Nej, men också att han har den här lite galna sidan. Alltså där har du någon som kan ha brinnet liksom.
Vi kanske skulle haft mer Robin Lehner av den anledningen.
Ja, jo, han har ju också det. Men Markan, det glömmer man nästan bort. Men alltså hans skalle liksom, när han blir förbannad. Mm. Det är riktigt kul att se.
Forwards. Tre till antalet ska vi nu singla ut. Vill du bara köra eller ska jag berätta någonting vad jag har i...
Ja, men kör dina. Du kan börja den här gången.
Ska jag köra tre direkt och så får du säga om du har någon av dem?
Ja, eller så börjar vi. Ta en ändå.
Ja. Jag har Nikita Kucherov.
Ja, men. Ja, han var den första jag skrev ner.
Ja. Alltså, playmakers kanske i den, ja,
men
här
han
ligan.
Är den största, sa till Håkan när vi gjorde Tampa. För mig är han den största liraren i världen. För att det här är en kille som alltså fysiskt inte sticker ut på något sätt. Han är en duktig skridskoåkare och liksom snabbare än man tror. Men inte liksom en någon som sticker ut som en Matt Barzal liksom, eller något sånt där. Han är en helt okej stark på pucken, men han är inte särskilt stor. Alltså, hans...
Men inte så snabb heller.
Nej, som jag sa, snabbare än man tror. Men hans framgång kommer ju bara på en extrem touch och hjärna. Men alltså, vissa matcher när han... Alltså han känner det. Man kan sitta och säga han borde ha 6 assist i den här matchen. Ja. Utan problem. Alltså när han kom tillbaka i slutspel i fjol första mot Florida och han liksom bara, de slår de här insticken i slottet. Man säger, det är helt, hur är det möjligt? Alltså det man tänker, hur är det möjligt att han kan göra det? Det är lite grann som Ovechkin. Att så här, alla fattar ju att det är han ska göra. Han står ju och suger på den här pucken för att slå den här passningen. Men det går liksom inte att försvara sig mot.
Är han bäst i NHL när det kommer till att lägga såspassningar utan fladder? Alltså att de ligger still i luften.
Mm. Ja, det kan han nog vara.
Ja.
Och han är ju liksom, ja. Och då är den grejen, han är extrem playmaker, extremt kreativ. Och sen de här frilägena och straffarna liksom. Alltså, och att han också har brinnet.
Ja, men, ja, och sen, det finns väl, det är väl du som har berättat det här för mig någon gång. Men att han gillar ju inte att träna, utan han kör ju bara ishockey.
Ja, men han sa det, jag frågade honom det. Han sa, ja, men jag gymmar 4 gånger i veckan på sommaren, men jag tycker inte om det.
Nej. Alltså det är ju ett nödvändigt ont på något sätt. Men man vet ju att den dagen han lägger av, då är det 15 plus kilo direkt.
Men, ja, precis. Men det som är roligt med honom är att han däremot kör hockey hela sommaren. Han har ju lagt konstis hemma och liksom stannar i Tampa hela sommaren för att kunna vara på is. Han bara älskar att spela hockey liksom.
Ja. Kanske en föregångare där. Alltså om man tittar till den nya generationen, alltså 00-spelarna, de gör ju det redan.
Precis.
Nästan alla av dem. Ja. Alltså Jack Hughes, Trevor Seagrass och allt vad de heter.
Ja, jo, absolut. Och precis, han, Crosby var den riktiga föregångaren där. Att,
ja, i för sig, det är sant.
Men Kucherov är ju... Och där ser man ju också att man... Jag tycker att ibland så är det för mycket fokus på fysen. Alltså, det är jätteviktigt att vara vältränad. Men det är hockey man tävlar i liksom. Det är inte... split squats eller vad man nu tränar. Kidsen tränar idag.
Börja tänka på SM-helgen i Piteå här och när de körde bänkpress. Ja, vi måste se över tekniken där. Vi måste skicka in och argt läsarmail till SVT för att driva på det där. Eller kanske jag kan använda Expressens plattform och skriva om det.
Ja, faktiskt.
Ja, men svanken där, alltså, det är inte ett riktigt lyft. Ja. Ah, ja. Centerpositionen här. Kucherov hade vi båda. Vill du säga ditt namn eller?
Ja, jag strök när jag körde nu. Jag hade JT Miller. Jag gillar verkligen honom.
Okej.
Okay. Men jag var tvungen att landa McDavid. Jag kan inte säga någon annan. Tyvärr.
Alltså, han är ju... Jag tycker ibland att han blir tråkigt bra. Och han har ju den där snabbheten och tekniska färdigheten som trumfar alla i den här ligan. Och det är på något sätt det som jag Alexander Barkov här.
Mm, han var med på min bubblista också.
Ja, nej, men alltså att McDavid, man vet ofta vad han ska göra och kan lyckas med det för att han är så mycket bättre än alla andra. Medans typ Kucherov och Barkov, jag tycker att de är ju bättre på att lura motståndare, att skicka ut falsk information att okej, ni tror att jag kommer göra det här, men jag väljer att göra det här. Därför har inte jag med McDavid på min trea där faktiskt.
Nej, men jag känner att det här är lite som en när folk är loggade på kvällstidningar. Så här, men skriv något vettigt liksom, och så sitter de och klickar där på, ja du vet, ja. Mitt favoritexempel är Beyoncés trosersprack eller sånt där. Det skulle alla klicka på. Ja. Och så klagar de på att det bara är skittidningar, så här, du får den tidning du klickar på, inte den du säger att du vill ha.
Exakt
så. Och med McDavid känner att det är så att jag kan räkna upp massa namn, men i slutändan vet jag att jag måste kolla på McDavid. Jag måste kolla vad han har gjort.
Mm.
För att det är så sjukt. Alltså han är ju den mest avancerade hockeyspelare som någonsin har funnits.
Ja. Jag tycker att hans kompis där i Edmonton, Leon Draisaitl, alltså det snackas lite för lite om honom när det kommer till just det här ämnet. Alltså han har ju den fysiska ramen, men också en väldigt härlig touch och de här långa dragningarna.
Ja, han är ju en retrospelare. Ja, han är absolut med diskussion. Han är ju liksom, han är ju 90-talsspelare.
Ja.
Lite påminner lite grann om den sista generationen av den typen av centra med Kopitar, Ryan Getzlaf, alltså de här stora centra som gillar att hålla i och sen sjuk touch.
Jag har faktiskt Kopitar på min bubblalista.
Ja, men han är där också, men Draisaitl absolut, han är ju nummer ett, är ju så här sjukt att så här, han är typ en naturlig playmaker. Som bara råkar vara ligans typ en topp 3 målskytt i ligan för att det blev så.
Ja.
För att han spelar med en annan naturlig playmaker. Men just det där som du säger att han är... Ja, han är där uppe. Och Barkov är ju, som jag brukar säga, det närmaste vi kommer Datsuki i dagens NHL. Jag menar,
såg du friläget eller om det var straffen här i helgen? Han bara liksom lägger ö... Alltså de straffarna gillar när man lägger ön på backhand. Håller den pausera typ 2 sekunder och så bara flippa upp den i nättaket. Mm. Riktigt, riktigt snyggt.
Mm, men Barkov är där också. Alltså hans händer är ju helt, helt... Det kan ju vara de lenaste händerna i ligan.
Ja, det gillar man ju. Hans kedja, eller det är inte kedjepool, men spelar i Florida. Alltså Jonathan Huberdeau, nu har han ju en otrolig säsong här, vilket gör att man kanske blir lite färgad. Men det är ju passningskungen.
Ja, jag hade honom som min tredje.
För det är inte lika len som Barkov, eller?
Nej, men jag är ju riktigt svag för passvarsspelare.
Ja.
Och han är ju... Av alla stjärnor i dagens NHL är han den mest utpräglade.
Mm.
Han vill bara passa pucken liksom. Och jag tycker det... Ja, men det känner jag när jag kollar varje gång jag kollar Florida så här. Man myser varje gång här på isen.
Ja. I den kategorin av svenskar så kanske man liksom vill slå ett slag för Niklas Bäckström i alla fall.
Absolut.
Att han skulle kunna vara med här lite och tampas. Min tredje gubbe i den kedjan är Nathan MacKinnon.
Mm.
Vi pratade om honom under Cale Makar där. Varför det är så roligt att titta på honom. Men alltså, han kombinerar ju kraft med den där liksom, genombrottsstyrkan, händer, kan göra mål på så många sätt. Och sen är det någonting med lutningen på överkroppen jag gillar. Alltså när han åker.
Ja, han åker ju med intention.
Han vill någonstans och så drar han iväg. Men en sak som vi inte har berört här, som jag ändå tycker spelar in lite i när man tittar på spelare, det är inte bara spelstil, hur de tejpar klubban och hur de ser ut där ute på isen, utan det handlar en del om tröjnummer också. Alltså har man en osexig siffra så sjunker man lite för mig. Har man typ 18?
18, okej. Okay. Jag gillar inte 15.
Tycker du 18 är ett snyggt nummer?
Det är okej.
Okay. Säg en annan spelare som liksom är flashig och har nummer 18. Jag tycker det bara är brunkare som har det.
Ja, men det gör mig ingenting. Okay. Jag 15 är det nummer jag tycker förrast.
Jag tänker på Marcus Ragnarsson när jag hör 18.
Ja,
hade inte han i någon säsong?
Säkert. Det vet jag inte.
Nej.
Jag vill bara cirkla tillbaka och spela, för jag har inte nämnt den forward som var närmast för mig.
Nej.
Som jag tänkte Peter Huberdeau för. Men det är Brad Marchand. Alltså där har du hela paketet. Nummer ett såklart att han är totalt oberäknelig. Det finns ingen spelare i hela NHL som är så oberäknelig. Man ska prata liksom göra konstiga och ibland fula saker. Men också en enastående spelare. Förmodligen världens bästa tvåvägsytter. Alltså han är ju otroligt bra defensivt. Kan göra mål. Kan dra folk. Jättebra playmaker liksom. Ja, det känner jag alltid när man kollar bossarna. Varenda gång man kollar bossarna tänker jag vilken spelare det här är.
Ja.
Herregud vad bra han är.
Vi säger det om McKinnon också, att något som bidrar till att jag är med honom, det är att han har de här Fred Flinta käkbenen. Alltså väldigt rejäl.
Ja, jo.
Det känns som att om jag skulle få ladda på allt vad jag kan, jag skulle inte ens, det skulle inte bli ett blåmärke.
Nej.
Han skulle liksom bara stå pall.
Ja, jo.
Skulle inte röra sig. Så det tycker jag ändå har någonting.
Ja, absolut.
Till varför jag har med honom i min femma. Ja. Men det här med tröjnummer, du köper inte det. Alltså att, eller jag påverkas av det. Jag gillar ju typ ganska höga nummer. Alltså när vi börjar vara där på 80 och 90. Jag, det är många spelare som har...
Ett nummer som är snyggt, alltså som passar den spelaren, är Malkins 71. Det är, liksom det är ganska högt, ett smalt men högt nummer, som Malkin själv. Som passar hans kropp.
Faktiskt. Ja, och när man är egen med ett nummer. Mm. Det gillar jag också. 63 till exempel med Marchand.
Mm.
Det är ju... Hur många har det på så här rakan? Det kan inte vara många. Va?
Pratt.
Han har 63, ja.
Vad sa
han
nu?
Eller är det 68 på Pratt? Nej, 63 låter rimligt. Jag gillar 86 annars, som Jack Hughes har.
Mm.
Helt okej.
84?
Nej.
Som William Lagerson har?
Nej. Nej, ja just det, du drog det i förra
avsnittet. William Lagerson avsnittet. Ja. Han nämnde två gånger avsnittet.
Nej, men... Har han gått över till att bli din nya Robin Hägg?
Alltså Robin Hägg tror jag... Jag hörde på omvägar, fast inte så långa omvägar. Jag tror att de verkligen gillar honom där. Alltså det är inte så här, okej, det här är en försäkring. Jag tror att han kommer att spela.
Men han har ju spelat i tredje backparet under de första matcherna här.
Ja, men och, jag menar... Nu har jag Ekblad skadad, men jag tror att de ser honom som en viktig del av vad de ska göra i slutspelet. Så det ska bli kul. Det blir mer Robin Hägg.
Jag är inte på att han kommer på tal än en gång här.
Men okej, en annan här då som vi inte pratade om, det är ju JT Miller som jag hade där.
Mm.
För han är ju...
Gillar inte att han har 9.
Nej, det passar inte honom.
Nej, det är ett fotbollsnummer.
Mm, det är fult. Men han, där är ju en tillspelare som nummer 1, extrem touch. Alltså, otroligt len playmaker, men också den här vrida-vända grejen i sarghörnen. Och sen är han totalt oberäknelig också där, att han inte så ful spelare, men han kan ju tappa det fullständigt. Jag tror det finns, han leder ju NHL i F-bombs per 60. Alltså det finns ju ingen som har blivit uppsnappad av en mikrofon och droppa den så ofta som han.
Nej.
Och att han också har, det hände ju bara här om veckan, han kan ju ha så här fullständiga defensiva, alltså bara tappa det liksom. Han är så här, det var ju typ friläge 3-3 där han bara slutar åka liksom.
Ja.
Hoppa, jag hinner nog inte.
Ja, som coach gillar man ju säkert inte, men alltså som betraktare sett så är det ju fantastiskt att det finns den typen av spel. Dimitar Berbatov-spelarna som skiter i att jobba hem, men har en otrolig touch ändå. Vad var det jag tänkte på nu? Jo, jag tänkte på svenskar som skulle kunna vara med här.
Pille Forsberg.
Ja,
såklart.
Precis.
Men han pratade ju om bara för avsnittet, men
exakt.
Det är så.
Och vi la ju till och med ut ett highlights-paket på vårt Instagram-konto Hockeypuls, där man kan titta lite närmare på Forsberg. Men Elias Pettersson i sina bästa stunder, måste man ändå säga också.
Elias Petterssons första två säsonger är ju typ de första två säsongerna, mest spekulära säsongerna någon svensk haft sen typ Forsberg. Kanske Karlsson, men han lyfte ju rejält först. Ja, men våra andra säsonger i och för sig. Ja, men, nej,
hade Bäcke sin 102-poängssäsong andra året?
Ja, men jag skulle säga att när Elias kom in då första två åren, tänkte jag att det här är den mest spektakulära svensken sedan Henrik Karlsson och innan dess Peter Forsberg. Alltså det är de tre som står ut för mig.
Ja.
Sedan är jag väldigt svag för Sedinarna, men alltså om man ska försöka ta en objektiv temp på vad alla runt om i världen känner.
Nu kom jag på ett namn här som jag nog skulle vilja klämma in i min kedja som jag inte har pratat om. Han har ju hela paketet. Alltså med tekniken, flärden, numret. Även lite hus... Alltså, han är ganska kort. Men ögonen dras ändå till honom. 88 i Chicago.
Kane?
Ja.
Hans utrustning ser för stor ut, det stör mig.
Jo, han ser lite ut som en pojke i kroppen också. Han kanske måste ha den utrustningen. För att bära upp tröjan typ.
Mm.
I guess. Ja, men jag gillar Kane. Han skulle faktiskt kunna vara med här och slås in i mitt lag. Kirill Kaprizov. Alltså, är inte det en spelare som kanske med några år här och förbättra Tylers paket?
Jo, det känner man. När man ser Minnesota, han och Sucka tillsammans är ju mumma.
Får vi säga grattis till Sucka också som har sin bästa säsong i karriären, rent poängmässigt.
Oh.
Han lyssnar ju. Han har hört. Ja, men där har vi. Jontas lag.
Där har vi 48 namn.
Ja, vi kan dra det lite snabbt här så kanske läsarna får bidra med sina namn också.
Läsarna? Till... Transkriberar du det här då? Lägg ut.
Hela avsnittet. Ta en arbetsvecka.
Ja, det är Daryl Sutter som coach. Mark-Andre Fleury i mål. Drew Doughty, Cale Makar som backar. Huberdeau, McDavid och Kucherov som forward.
Och jag hade, medan jag inte kör pisspaus nummer två, så kan jag rabbla min femma. Jag hade ju ingen tränare, tyvärr då, eftersom jag inte visste att vi skulle ta med det. Andrei Vasilevskiy i kassen, Cale Makar, Moritz Seider på backplats på den där blå linjen. Och sen framåt är det Nikita Kucherov, Alexander Barkov och Nathan MacKinnon som får vara på en av kanterna. Där har vi mitt lag, ni hörde Jontas. Ni som lyssnar på det här, ni är ju inte läsare, utan det är att man hoppar mellan Expressen och den här podden hela tiden, som gör att det blir lite svårt att hänga med alla gånger vem som är läsare och vem som lyssnar och vilket forum man arbetar i. Men ni kan ju faktiskt mejla in till adam.johansson@expressen.se er mest spektakulära femma, de spel som ni älskar att titta på i NHL. Eller så kan ni faktiskt följa oss på Hockeypuls på Instagram och skriva DM eller en kommentar till avsnitten vilka spelare ni uppskattar i världens bästa hockeyliga. Så, då har jag dragit de förutsättningarna. Jonta har dragit pisspaus 2 och nu är det bara ett moment kvar i podden. Hockeykompisar, det är dags för testet i NHL Puls 90 sekundaren där jag får chansen att visa mina NHL-färdigheter tillsammans med er lyssnare. Han som har både manus och facit är Jonathan Lindqvist. Och efter två svaga veckor från mitt håll, jag gick bra där i 2-3 veckor och sen så har jag dippat nu två avsnitt i rad, så jag är besviken på mig själv. Men jag vill höra här, vad vill du veta den här gången?
Ja, men jag ska försöka vara lite, jag tror den här är lite svårare spontant. Aha. Jag sätter över under på, jag kommer att söka 7 spelare.
Gillar att sparka på den som ligger.
Mm. Mm. Ja, men jag sänder för lyssnarna hemma också då. Jag kommer att söka 7 spelare. Jag blir imponerad om man tar 4 eller fler här.
Mm.
Så här enkelt är det. Vi pratar aktiva spelare nu. Det här är ingen all-time-lista. Jag kommer att söka de, det finns, eller så här, det finns 7 olika nationaliteter representerade i topp 30 antal gjorda poäng under karriären bland aktiva spelare. Är det vad jag menar då?
Ja, nu la jag bort mycket, men jag tror i alla fall precis. Det är 7 spelare med 7 olika spelare, nationaliteter.
Precis. Så jag kommer att söka en kanadik, en ryss och så vidare.
En svensk.
Alltså, kanske. Du får lista ut resten själv.
Okej, som ligger topp 30 i...
Så enkelt är det. Så där är frågan alltså. Det vi söker idag...
Inte topp 30 den här säsongen utan...
Topp 30... Så här kommer det. Bland aktiva spelare i dagens NHL vill jag ha den bästa poängplockaren i karriären bland de 7 nationer som finns representerade i topp 30 gjorda poäng under karriären. Har du förstått?
Tveksamt.
Vad är det du inte förstår?
Okej. Vi är ju helt transparenta med våra lyssnare här. Så vi kan ju faktiskt försöka vara övertydliga när jag inte hänger med i svängarna. Men av kanadensarna så ska jag liksom, då ska jag välja den som är etta.
Precis.
I den nationen.
Mm.
Under liksom den här säsongen, eller?
Nej. Nej. Jag tar det en gång till.
Nej, men ja. Ja.
Vi pratar gjorda poäng under karriären.
Ja, mm.
Bland aktiva spelare.
Mm.
Förstår du det då?
Jo.
Mm. Kollar man på det just nu, topp 30 NHL bland spelare som spelar just nu, så ja, finns det 7 olika nationaliteter representerade. Jag vill ha den, ja, spelaren som gjort mest poäng för varje nation som finns representerad i topp 30.
Okej. Okay. Ja, mm. Den här var svår, men jag tror jag hänger med,
ja,
nu.
Men jag sa, den här är svår.
Ja, bra. Jag hänger med.
Ska vi köra då? De som har fattat nu har ju fått typ 40 sekunder extra
betänketid. Ja, om inte en minut. Mm. Så de är väl färdiga nu. Ja, ja, men vi testar.
Start. Minuten gått, 30 kvar. Så är fem kvar. Jag kommer ge dig 20 extra bonussekunder för att det ska bli rättvist mot de som tävlar hemma, för att de har ju fattat det långt före du gjorde. Och nu är det 10 kvar av dem. Nu är det bara att dra ner allt. Ah, där ger vi oss.
Ja.
Fick du ihop 7 länder?
Jo. Men det är ju frågan om de är topp 30.
Mm, det var ju en del av. Den här, som jag sa, den här är svår. Jag vill ha en svår den här gången.
Ja. Ja, den här var inte lätt. Det var den inte. Men Alex Ovechkin.
Ja.
Anze Kopitar.
Snyggt.
Kanske är det någon som har gjort fler poäng än han har gjort i Kanada. Men Sidney Crosby.
Fel.
Mm, vem kan det vara då?
Vi håller på den.
Ja, Patrick Kane.
Ja.
Niklas Bäckström.
Jajamän.
Hur många har jag nu? Kopitar och Ovechkin.
Du har 2 gissningar kvar.
Jag tror inte att han är där än, men jag skrev ner Leon Draisaitl.
Inte en dum gissning. Hade det varit
någon säsong till så kanske.
Ja.
Ja, okej.
Men det är fel.
Han är strax utanför 30 just nu då. Sen tänkte så här, lång trogen tjänst i NHL under många år, Steinar Skära.
Snyggt.
Jaha, han är med.
5 rätt då.
Ja, 5 och 7. Det är 8:e namnet som jag inte tog med av, som jag strök i sista sekund. Zuccarello.
Nej.
Nej. Det var bra att jag inte hade med honom då. Då missade jag på Crosby och Leon Draisaitl, och då gissar jag, eller då är det ju ingen tysk såklart på topp 30, men vem är kanadensaren?
Mm. Ja, jag hade nog instinktivt svarat Crosby också. Men
är det Marchand?
Nej, det är enklare än så om man tänker efter. Det här är en topp, jag vet inte på rak arm, men han är nog topp 15.
Thornton?
Jajamän.
Såklart. Där skulle jag ha applicerat tänket jag hade på Shara.
Mm.
Virrade bort mig där. Men man tänker så här, Crosby... Bäst, som du sa, bästa spelaren i den här generationen, då är han automatiskt där uppe. Man har ju, det var bara 300 poängsäsonger. Nej, är det 4 över 100?
Ja, han har ju missat ju 2 sina bästa 2 säsonger med skador. Alltså då spelar han så få matcher. Okej, Thornton bommade på, och sen bommade du även en check.
Alltså är det Jagr? Alltså att du tänker att han fortfarande spelar?
Nej,
alltså att han är fortfarande aktiv. Nej. Att du gjorde en liten luring.
Finns en check som har fler poäng än Kära faktiskt?
Ja, det är ju inte Pasternak.
Jag tror att det här är den som flest har bommat på hemma. Lätt att glömma bort. Spela ett blekt lag. Han har varit en konsekvent bra offensiv spelare i typ 10 år plus år. Utan att aldrig vara liksom i det absoluta toppskiktet av stjärnor.
Oj.
Men riktigt skön spelare. Bra, riktigt utpräglad playmaker. Ja. Bra fart genom mittzon. Underhållande skägg.
Ja, Voracek.
Jajamän.
Aha. Han har alltså
786 poäng.
Det är ju imponerande faktiskt. Jag hade aldrig gissat att han låg över 700.
Vi kan ju få det här kontexten. Kära kom in på 28:e plats, 676. Jag har inte räknat Mikko Koivu, som jag tror, undrar om inte han har något, alltså kontrakt. Nej, han har inte ens det. För hans tröja hänger i taket. Han stod med i NHLs officiella statistik. Jag vet inte varför han gjorde det, men han har inte räknat. Draisaitl ligger på 600 jämt. Därefter kommer Finland då, med Barkov 529. Och sedan Schweiz med Romagnosi 527.
Så det var en finländare med?
Nej, det här är utanför.
Ja, det var utanför. Ja. Hänger inte med nu.
Ja. Zuccarello 494.
Mm. Så att han, det är en bit ifrån.
Han är en bit ifrån.
Ja.
Men det är ändå... jag blev förvånad. Alltså, du klämmer ändå in en... vad blir det nu? 5 olika nationaliteter.
Ja, 5 av 7. Jag prickade jag den här gången.
Men det är topp 10 bara. Du har, det är det jag ska säga. Thornton, du har en ryss, en kanadik, en amerikan, en sloven och en svensk i topp 10. det är ändå så här att det är fem olika nationaliteter. Man tänker att det bara ska vara kanadiker.
Ja. Vad har du topp fem där då?
Topp fem gjorda poäng aktiva spelare är Thornton 15-36, Ovechkin 13-98, Crosby 13-94. Så han lär ju gå om Thornton redan det sagt gjort. Sedan står Merlot med här också, men han spelar ju inte. Kane 11-66, Malkin 11-36, Kopitar 10-57, Stål spelar inte, Getzlaff 10-13, Bäckström 10-06.
Mm. Ja, skojigt. Och sen så ber jag mig ursäkt att jag var lite trög där. Kanske var att jag köpte mig lite tid också. Spelade lite fult.
Det kan vara, jag är naiv. Ja, alltså jag tänkte att den här skulle vara svår, att man skulle tappa någon. Kåpet här är lite lurig, man glömmer bort en sloven, men jag gjorde inte det. Nu var han på tal tidigare avsnittet, så det var ju bra. Men jag tycker 5 av 7 får du vara nöjd med.
Mm. Det tycker jag.
Sen, det kanske är någon där hemma som gick fullt då.
Ja, men det kan jag tänka mig faktiskt. Thornton är ju logiskt när man inser hur länge han har spelat. Alltså, men det är ju tidigt 00-tal.
Ja, jag tänkte att den som jag kunde bomma på, men jag trodde också att man skulle kunna bomma på nationerna. Att man tänker att till exempel Barkov har mer poäng.
Ja, men den funderade jag länge på om det var någon finländare med på topp 30.
Mm.
Jag visste att Barkov hade flest pinnar, men jag tänkte att han inte var uppe så högt. Så det var väl rätt resonerat i alla fall. Mm. Men jag tror många hade någon blåvit med i alla fall.
Mm.
Bäckström fortsätter alltjämt. Ja, det här hade vi ju förra avsnittet. Hur många svenskar som faktiskt kommer upp på 1000 poäng av de aktiva idag. Om det är ens någon som kommer vara hota Bäckis när han har lagt skridskorna på hyllan. Men det kommer fram till att det inte är speciellt många.
Nej, den rimliga sisten kommer fram till Elias Pettersson.
Ja, om inte Lucas Raymond fortsätter som han gör, men arbetsprovet är ju som bekant litet där.
Jag skulle ändå säga att Elias Pettersson kommer dit före.
Mm. Ja, det ska
han är ju, han måste ju vara en just nu 150 poäng före.
Ja, var två raka 66 poängs säsonger i alla fall. Har ju typ en poäng per match nu också. Ja, veckans avsnitt avslutat nu, Jonta. Florida i helgen. Vi puffar för det på Viaplays kanaler och även på webben. Kan vi titta på nu 2022. Har ni hört det?
Webben är ett roligt ord.
Ja, lite utet också. Är inte det?
Ja, det är länge sedan de säger det.
Ja. Jag har något slutord eller?
Nej, jag känner mig nöjd faktiskt. Jag är ju oäten, så du har en bananskål här som jag tänkte gå lös på. Du åt ju en chokladbit under din spel, men jag kan inte äta med en spel in. Jag är så rädd att det ska liksom bli så.
Vet du vad det blir nu?
Vadå?
Allen Iverson, YouTube och sen gym. En bra måndag. Mm. Trots att vi började kliva upp tidigt. Tack för oss. Hoppas att ni är med nästa vecka också. Vi finns på Instagram @hockeypuls där heter vi. Följ oss och skicka ett mejl kanske annars om ni inte finns på sociala medier. adam.johansson@expressen.se om ni har gästförslag eller tankar om NHL Puls med Viaplays Jonathan Lindqvist. Tack för idag. Puss och kram.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.